Det är lätt att bli lite närsynt och tänka att många av de problem vi ser runt omkring oss just nu beror på just det som vi har runt omkring oss just nu. Alltså att dagens problem har sitt ursprung i nutiden, i det samhälle som vi lever i just nu. Kanske i digitaliseringen, AI eller TikTok. Eller så kollar man med de gamla grekerna. Hade de samma problem så kanske orsaken ändå har mer med den mänskliga naturen att göra än om det moderna samhället. För vår natur i form av kropp och hjärna har ju inte utvecklats så där rasande mycket sedan antikens dagar, några hundra år före Kristus, och redan då kämpades det med vikten. Den grekiska läkaren Hippokrates fick ofta i uppgift att hjälpa patienter att gå ner i vikt. Så ofta att han skapade en dietkur som på 4 veckor lovade att patienten skulle bli av med överflödigt fett. Kuren bestod av att patienten skulle gå långa sträckor varje dag, gärna efter maten. Löpning var också bra. Han skulle bada ganska varmt och gärna få massage och dricka vatten blandat med vinäger. Till mat skulle han äta sånt som var lätt att tugga, gärna stora mängder grönsaker, men hoppa över såserna. Dessutom ordinerades en del bizarra grejer som till exempel dagliga kräkningar. Men om man bortser från dem så är det rätt så mycket av Hippokrates diet som dagens vitrockar också skulle skriva under på. Hålla ner på fettet, äta grönsaker och motionera. Det är grunden i väldigt många viktminskningsprogram än idag. Och vinäger som ett sätt att minska aptiten, det har ju hälsokostare hållit på med sedan urminnes tider, så inte ett nytt under solen. Men den viktigaste slutsatsen är ändå att förstå att det ligger i vår kropps natur att vilja lägga på sig lite extra. Spara i ladorna, eller i balkarna snarare, i väntan på dåliga tider. Det är en överlevnadsinstinkt, snarare än ett karaktärsdrag. Övervikt och fetma är inte ett nytt fenomen. Det är bara fler som har möjlighet att bli överviktiga idag på grund av den ständiga och rikliga tillgången till energirik mat på många håll i världen. Och som vi alla vet så är det här med fettet också en laddad fråga. Inte minst så här i början av badsäsongen gör sig fettskräcken åter påmind. Men är det rimligt att fettet i sig har dragit på sig ett så dåligt rykte? Att vi skyr fett för att vi tror att vi bokstavligen blir det vi äter? I dagens Kropp och själ ska vi se på fettet med lite mjukare ögon. Det är både välsmakande och värmande och kallas i vissa sammanhang för ett av kroppens viktigaste endokrina organ. Gör upp med fettskräcken är rubriken idag. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Karin Stenkula, forskare vid institutionen för experimentell vetenskap vid Lunds universitet. Varför är fett så fantastiskt?
Ja, vad bra att du frågade. Nämligen så att precis som i inledningen här så fick vi höra att fett, vi behöver ju spara i ladorna. Och det är det som är en sån fantastisk egenskap med fettväv. Att vi kan spara den energi som vi får i oss med maten. Och det är en unik egenskap och det tas upp och lagras in i fettcellerna. Och sen när vi behöver energi i kroppen så kommer det att frisättas ut ur blodbanan. Och så kommer det nå de vävnaderna som behöver energin. Så vi ska vara glada att vi har våra fettceller. För utan dem skulle det bli jättetråkigt.
Så fettet är som en enda stor dallrande lada.
Ja, det kan man säga. Mm. Men det är inte bara så att det ligger där och så pyser ut lite då och då, utan det är hormoner som reglerar den här inlagringen som ser till, då, framförallt insulin, som ser till att det lagras in rätt. Och sen är det andra hormoner som ser till att okej, nu behöver jag den här energin. Och då är det till exempel adrenalin som verkar på receptorer på cellytan som säger okej, nu ska vi sticka iväg och träna här, nu behöver vi lite energi. Och då kommer det aktivera de här fettcellerna, så kommer det komma ut i blodbanan och så kommer musklerna kunna använda de här fettsyrorna till exempel. Mm.
Men du, jag blev lite förvånad när jag läste att man kan säga att fettet är ett organ.
Ja.
Är det det?
Ja, det kan man väl säga att det är. För att det har ju flera funktioner. Dels pratar vi då att det lagrar energi som vi får i oss med födan. Men det funkar ju också en annan sak. Det är att det är ju en stödjevävnad. Det skyddar ju våra... Det finns ju både fett under huden som vi kanske kommer prata mer om strax. Men även runt organen. Så det funkar också som en stötdämpare. Så det är viktigt att det skyddar våra organ. Men det frisätter också en rad hormoner. Man brukar kalla det för adipokiner. Sådana hormoner som frisätts från fettcellerna.
Mm. Och det är då insulin.
Nej, insulin kommer ju från betacellerna. Ja. Och det är där som utsöndras när vi äter någonting. Då kommer insulin ut i blodbanan, binder till receptorer på fettcellerna och säger hej, nu finns det massa energi som måste lagra. Men de här fettcellerna, de frisätter då bland annat leptin, ett sånt hormon som talar om för hjärnan. Okej, nu har jag fått tillräckligt med energi, nu räcker det. Så leptin är en viktig del av ett hormon som kommer från fettcellerna som säger att nu har vi fått tillräckligt med energi, nu är vi inte hungriga mer.
Men det är väl de där som inte alltid funkar så bra, verkar
det
som.
Precis. Mm. Så leptin, och det beror på, har man väldigt mycket fett och fettväv, då kan det bli väldigt höga leptinsignaler. Och det som händer då över tid är att receptorer i hjärnan, de blir resistenta mot det. De lyssnar inte på den här leptinnivån och säger, nej, det räcker nu, vi märker ingenting. Så då fortsätter man att äta, fast man egentligen har tillräckligt med energi.
Så om man ska tolka det så här, som att om man har väldigt mycket fettceller så börjar de att dominera pratet i kroppen.
Precis, det blir en obalans. Så att det behöver lagras in och det behöver komma ut och det behöver finnas lagom mycket av de här hormonerna. De behöver slås på och av. Och blir det för mycket av någonting, då slutar receptorerna att svara på de här signalerna.
Mm. Det är väl precis det här som många som är överviktiga, som har stora problem med övervikt, känner. Att de känner att deras kroppar reagerar inte på samma sätt som en normalviktig person. Utan då har det blivit något fel i de där signalerna.
Ja, och det här kan jag säga att det här är inte det jag forskar på, så jag tar det men precis är det så att man kan ju tänka sig att i och med att hormoner är så viktiga för hur vi beter oss och äter och hur vi mår, så klart att det spelar roll om de kommer i obalans. Precis som att om vi har väldigt höga stressnivåer, till exempel kortisol, då kommer det påverka hur fettet är, om man har väldigt akut kortisolfrisättning, då kommer det hjälpa oss att mobilisera energi. Men om man pratar om höga stressnivåer över tid, då kommer det leda till att kroppen istället lagrar in, och då framförallt lite det här farliga fettet runt organen.
Så om du menar om man har höga stressnivåer så riskerar man att få mer fett runt organen?
Precis.
Och då... Känns lite orättvist på något sätt.
Nej, men då tänker jag så här, istället för att vara arg på sina fettceller eller sin fett, för vi kan tänka att om man behandlar den väl och tänker jag behöver mitt fett, det liksom ser ju till att den liksom hjälper kroppen med att få energi hela dagen. Så den hjälper oss med allt vi vill göra. Men om jag gör det liksom och inte tänker dåligt samvete och stress, så kan man tänka sig att man kan stressa ner lite grann, så kanske det ändå hamnar på rätt ställe.
Det låter kanske ibland lättare sagt än gjort. Kristina Andersson, näringsfysiolog och författare till en rad böcker om mat och kropp och så. Tycker du att fettet har ett oförtjänt dåligt rykte på tallriken?
Absolut, det har det ju. Ja.
Hur då?
Men vi behöver ju fett, och här är ju, nu pratar vi fett, vi använder bara ordet fett, men det vi hörde här precis om, det är ju fettväven egentligen, om vi ska vara noga. Mm. Medans fettet, då, om vi pratar om fettet på tallriken, då är vi mer inne på så här, vilka är de faktiska molekylerna som vi benämner som fett. Och de behöver vi ju, precis som vi behöver lite lador och sparkonto som jag brukar annars prata om, så behöver vi ju de här molekylerna för att bland annat bygga ämnen i kroppen. Så det här med fettet som bränsle, det är ju bara en del. Och där kan vi mycket riktigt så här lagra det och använda det. Men det kanske intressantaste, det är ju att vi använder det som byggsten. Att till exempel runt alla celler i vår kropp, det som kallas för ett cellmembran eller tänk det som ett skal, det är till största delen gjort av fett. Och beroende på vilken typ av fett, och då är vi på molekylnivå, inte fettkälla som ett annat sätt att prata om det. Men vilken typ av då fettmolekyler vi har där kommer att kunna till exempel påverka hur olika celler kommunicerar med varandra. Eller som vi hörde här, de olika hormonens signaler. Och sen så bygger vi olika ämnen som till exempel styr blodtrycket och påverkar inflammation och så att fett är jätteviktigt för oss.
Absolut, men det finns ju också den här föreställningen lite om att även om vi pratar fettväv och fett, att vi ändå vi är vad vi äter. Att man liksom äter man mycket fett så glider det igenom munnen och så rakt in i dubbelhakan eller i ja. Någon slags dallrigt ställe.
Det finns adresslappar.
Ja.
Nej, så funkar det ju inte riktigt. Och jag gillar ju själv att använda den här du blir vad du äter. Mm. Men då utifrån det faktumet den typ av molekyler du stoppar i dig, det är ju det din kropp kommer att byggas upp av. Så därför är det intressant att veta vilka molekyler är det i maten jag äter, alltså vilken typ av fett är det jag stoppar i mig. Mm.
Men stämmer det att man blir fet av fett?
Du blir ju, och då fet om vi ska liksom så här, dina energiförråd fylls på om du har om nettoeffekten blir plus.
Mm.
Och det är också en sak som jag tycker vi ofta missar, det handlar ju om mängden energi, inte bara mängden fett. För att andra energigivande näringsämnen kan ju byggas om till fett och lagras i fettväven. Så att det är ju ett energiplus. Om man jämför det med pengar så kvittar det i vilken valuta du får eller gör av med pengar. Medan det är liksom det totala värdet som är din rikedom eller förmögenhet.
Men ändå brukar man ju prata om att det spelar väldigt stor roll. Man säger att du blir smart av fisk för att det är bra fett i där till exempel.
Ja,
du
exakt.
Du skakar lite på huvudet här, du kanske inte håller med.
Nej, men det är ju på sätt och vis sant. Man drar det ju rätt långt och det är ju för att man ska också få en effekt att prata om det. Men det handlar ju om att i fisk så har vi mycket av de omega-3-fettsyrorna. Och vad man bland annat har sett är att, som jag sa innan, att man hade fett i de här cellmembranen. Att har vi mycket omega-3 där, alltså, eller andra fler omättade fetter, så påverkar det signaleringen. Och det kan man se är en, liksom, det är ju intressant i hjärnan.
Mm. Hjärnan består väldigt mycket, till väldigt stor del av fett.
Exakt. Mm. Och där har vi dels det här ytskiktet kring alla celler, men det har vi överallt i kroppen. Men sen kan man se det som att våra nervceller, de har liksom långa trådar. Som elkablar kan du tänka dig. Och de är isolerade med fett. Precis som våra elkablar är isolerade med plast.
Mm.
Så att därför gör det ju att totalt sett i hjärnan är det ju väldigt mycket fett.
Mm. Vi har ju konstaterat då att vi behöver fett. Frågan är hur mycket fett vi behöver och vill ha. Idag har vi möjlighet att mäta allting. Så vi gav vår reporter Caroline Mathiasen i uppdrag att mäta sin fetthalt.
Jag väger 2 kilo mer nu.
Men ni visar också det innan.
Jag vägde inte det här i morse när jag försökte.
Nu kommer det. Så går.
Jaha.
Jag står på vågen hemma i badrummet. Den skickar elektriska signaler genom min kropp och spottar ur sig olika siffror.
Du går upp i vikt om du missar det.
Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
Men det kan stämma, jag tror det där. 44 kilo muskler. Biffen.
Vatten 47,5.
Du är ett vattenmonster. Aquaman.
Hur korrekt den faktiskt är, det vet vi inte. Men idag ska vi försöka ta reda på det. Jag och min sambo Oscar ska göra en fettmätning för att se hur mycket av våra kroppar som verkligen är fett.
12, jag har gått ner 2% fett på en halvtimme.
Så...
Muskler 63 kilo, det kan ju stämma, det var typ innan. Åter 61, jag hade typ under 50 innan ju.
Han, 35, paddeltränare och OCR-atlet. Jag, 33, tränar någon gång i veckan och äter vad jag vill, när jag vill.
BMI 23.
Den ger dig BMI, gav du mig BMI?
Nej, den struntade det. Den kände att det var kört.
Ska vi förutspå nu vad vi får för resultat innan vi går in?
Ja, jag tror väl att jag får 7% ungefär på fetten. Någonstans där.
Fast våran våg hemma sa att du hade 14,6.
Det är så fel det bara kan bli. Alltså.
Och jag tror jag kommer hamna på... Alltså så här. Våran våg hemma sa typ 32. Eller något sånt. Och jag önskar ju att den har lite fel. Eftersom den hade lite fel på dig kanske, eller om den nu har det. Så jag hoppas på 30. E-Lab School of Health and Exercise. Det är nog lite svårt.
Vi ska träffa Anatoli, som är forskare inom idrott och hälsa.
Varsågod.
Tackar. Oj!
Klassofobi är det.
Bodpod. Det är ju som ett stort ägg.
Ja, det är det precis. Det är precis vad det är.
Bodpodden ser ut som något som skulle kunna flyga ut i rymden, men är i själva verket ett avancerat mätinstrument.
Oj, nu öppnar du det här stålet.
Ja, det, du ser ni. Den blir ju tätt. Det är elmagneter som drar in dörren. Det här blåses upp så blir helt tätt. Och det är en liten tryckförändring i kammaren. Trycket förändras så då vet man hur mycket volymlyft som är kvar. Och kroppen tar ju det som tumkammare minus det som under mätningen. Det är en människas kropp.
Alltså känner man trycket eller alltså, hur känns det?
Om du badar hemma i ett badkar och sjunker under vattnet så blir tryckförändringen större än här. Man kan börja och säga att det är olika riktlinjer för män och kvinnor. Så ni ska inte införa er med varandra.
Skönt.
Grattis.
Nej, så bra. Man ser ju olika ut och är olika.
Det är inte bara det. Det är fysiologin är olika. Och ja. Manlig kropp är inte lika känslig för lägre fettprocent än kvinnlig.
Nej, men exakt.
Och sen kan man titta på, det finns lite olika studier som visar att män kanske ännu känsligare för mycket fett också.
Vad är normalspannet för en kvinna runt 30 års ålder?
Det finns lite olika rekommendationer beroende på vilken studie man tittar på. Men i grova slängar så kan man säga mellan 22 och 30. Det är normala värden för en kvinna. Elitidrottande kvinnor kan ligga på 18-17 i vissa fall. Vissa mår bra och vissa redan då vissa risksymptom.
Förändras det med åldern?
Man brukar skjuta upp den övre gränsen. 5 procentenheter. Så efter 50 års ålder så brukar man säga en kvinna ska ligga mellan 22 och 35. Och det har med statistiska studier att göra.
Och för en man då?
En man 10-20, över 50 10-25. Så en yngre man under 50 års ålder så mellan 10 och 20. Och igen, det kan ju finnas män som ligger på 8 eller 7 om det är jättebra. Men det finns sådana som ligger på 11-12 och vissa symptom. Så det finns ju, som vi pratade lite, individuella skillnader.
Ja, hur gör man nu då, hörru?
Det gäller så här. Har ni ätit den senaste 3 timmar?
Nej.
Inte ätit. Jag missade det där med att dricka. Jag tog något glas vatten.
Stort glas, lite glas.
2/3 deciliter.
Okej. Okay. Och när var det?
Det var nog en och en halv timme sedan.
Ja. Och inte tränat senaste 3 timmar?
Nej.
Nej. Okej, vem ska börja då?
Jag kan börja då.
Oskar får ställa sig på en våg och mäts mot en vägg för längden. Sen matas allt in i datorn som kalibrerar efter hans kropp innan det är dags att sätta sig i ägget.
Kommer han få kalla sig?
Okej.
Okej.
Så, nu, då kör vi.
Ja,
vi ses som en stund.
Jag känner sådana.
Mätningen tar 40 sekunder. Den görs 2 gånger för att säkerställa resultatet.
Då är det klart. Det börjar komma ut och klippa på dig. Tack.
Det slog också öronen i det.
Efter skanningen dyker hans resultat upp på skärmen.
Så vikten är ju 75,6. Lite drygt. Och då har du en instrumentet visar fördelning mellan något man kallar för fettfria vikten och fettvikten. Fettfria i det här fallet 66,6 nästan. Och fettvikten här är bara 9 kilo. Vilket gör att fettprocent är ju under 12, så 11,9.
Staplar i olika färger visar spannet. De gröna i mitten visar normalområden. Oskars stapel är blå.
Det är en resultat. Där, 11,9. Ligger på en sån bild av normal fördelningskurva. Det här data är tagen från publicerad data i forskningen som finns tillgänglig internationellt. Så det är inget specifikt svensk eller sådär. Och det är män i din ålder. Så de flesta ligger ju här. Ungefär vid 20%. Och då ligger ju till bra bit till vänster. På den här fördelningen. Betyder att du är smalare än de flesta. Så. Och de sa tidigare, det är mellan 10 och 20 man brukar rekommendera för män. Och då ligger du liksom vid nedre kanten där av det här är rekommenderade.
Men att Oskar nu ligger, han är ändå inom normal spann.
Ja.
Men han ligger ganska långt åt vänster, som du sa, ganska lågt.
Ja.
Vad liksom innebär det någonting för honom?
Det innebär att om han ska börja gå ner i fettprocent så får man hålla koll på just symptom som kan ha, om du tränar mycket, med överträning eller undernäring att göra. För det är det man ska hålla koll på, att det ska inte hamna där. På ganska lång sikt tror jag det kommer inte ha några överviktsfrågor.
Nej.
Nej.
Eftersom vi redan har följt Oskars vägning snabbspolar vi genom min egen fram till resultatet.
Då har vi kroppsvikten, fettfria vikten, fettvikten och fettprocenten. Och då har du samma sak. Där är normalfördelningen, där toppen, de flesta ligger där. Du är svagt till höger och då ligger du precis över den kanten som, det är inte långt ifrån, men precis över den som vi pratat om tidigare. Så mellan 22 och 30 rekommenderas. Så där någonstans ska man ligga egentligen.
Mm.
Varför finns det här över gränsen? Det är för att rent statistiskt sett så ser man att de flesta som kommer att ligga över den gränsen kommer att visa olika typer av symptom som har med olika livsstilssjukdomar att göra. Så hjärt och kärl, diabetes typ 2 framförallt.
Men eftersom jag ligger precis över då, hur ska jag tänka?
Ja, det ligger precis över. Då kan man titta, okej, hur är din livsstil? Är du aktiv? Fysiskt aktiv?
Jag går många hundrunder och jag spelar beachvolleyboll 1-2 gånger i veckan.
Så du är aktiv med hunden varje dag?
Ja.
Det är flera gånger per dag. Så sannolikt att den faktorn som har med livsstilen att göra här med dig, den är positiv, spelar positiv roll för dig. Så du ska inte behöva öka det här, absolut inte. Men det är ingen akut fråga för att det ska minska i fettprocent.
Innan vi går får vi våra resultat utskrivna. Och Anatoli skickar med oss några sista kloka ord.
Alla mätningar, det är bara information. Det är ingen dom. Det här är liksom ett ögonblicksbild hur det ser ut idag. Och det använder man för att se, okej, vad ska man göra eller inte göra?
Ja.
Både vår reporter Karo och hennes kille Oskar hamnade hyfsat inom normalspannet när det gäller fettprocent. Inte så konstigt, två ganska sportiga personer. Kristina Andersson, näringsfysiolog, vad tänker du kring den här sortens mätningar av kroppsfettet? Har det någon funktion?
Ja, men det kan ju vara intressant, istället för att bara titta på hur tunga vi är. För att det är ju mängden fett på kroppen som egentligen är det problemet när vi blir för tunga, om man ska säga så. Sen är det ju, som vi också hörde här i inslaget, att det beror på vilken metod man använder.
Det blir ganska stora skillnader.
Väldigt stora skillnader. Och där BODPOD är ju en av dem som är mer, den har mindre felmarginal, om man säger så. Medan det här första vågar och sånt, det räknar man på så här bioimpedans kallas det. Det mäter alltså motståndet till kroppen. Och där kan det bli, jag tror att man pratar om 10 procentenheters felmarginal, vilket blir ju väldigt...
Ja, det kan man säga att det märkte ju de när de mätte sig med 2 timmars mellanrum. Det kan ju knappast ha skett några större förändringar, i kroppen i en sån tid. Men finns det några sammanhang när det faktiskt är vettigt att hålla koll på sin fettprocent, eller...?
Men sen tänker jag ju så här, mycket ser du om du liksom kritiskt tittar på dig själv så här. Men visst, alltså, om man vill kolla på så här, om man är du tung... vad består det av? Som sagt, för att det är ju mängden fett som egentligen är problemet.
Men precis, är det ett bättre sätt att mäta sin övervikt än till exempel att titta på BMI eller så? Det är ju ett annat mått där man räknar vikt i förhållande till längd.
Exakt, BMI är ju någonting man ska använda egentligen på större, alltså på population, alltså på en hel grupp. Använder man det på individnivå så måste man ju samtidigt titta på personen. Ja. För att du kan ju få ett väldigt högt BMI och du är då, vilket innebär att du är tung i förhållande till din längd, men du är det för att du har mycket muskler. Tittar vi dock på Sveriges befolkning så är det ju väldigt få som är tunga för att de har väldigt mycket muskler, men det finns ju en del.
Fast många misstänker ju ändå att
Många misstänker det, exakt.
Och jag ska säga att det finns ju massor av olika sådana här, både konsumentnivå och sådana som man går och betalar för att
exakt, det finns ju de som är mer.
Marknad.
Ja, det finns ju de som är mer exakta än detta också.
Ja,
precis. Vi har en gäst till med i studion, Peter Arner, professor i medicin vid Karolinska institutet. Du har sysslat med fettforskning under ett långt arbetsliv. Och en av de saker som du är känd för är upptäckterna kring det här med fettceller och hur många fettceller vi har. Och att det faktiskt nybildas fettceller. Tidigare så trodde man att det var bara barn och unga som fick fettceller. Kan du berätta om det där?
Ja, alltså, vad man som trodde förr var att man bildade sina fettceller fram till man blev ungefär 20-årsåldern. Och sen så satt de där och kunde bli större om man käkade för mycket och mindre om man höll igen med bekosten. Men antalet då påverkades inte alls. Men sen gjorde vi undersökningar, väldigt avancerade undersökningar faktiskt på Karolinska, kunde visa att de här fettcellerna, de omsätts hela tiden. De lever ungefär 10 år, som det skulle stå här om 10 år, då är jag antagligen död. Men ni andra är, hoppas jag, då har ni nya fettceller, hela gänget utbytt. Men fortfarande antalet detsamma, det är ju väldigt spännande. Det gör alltså att vad som man framförallt ändrar sin fettmassa på, det är storleken och inte antalet. Så, att säga.
Så antalet fettceller är lika många?
I stort sett, men du kan öka på antalet fettceller om du käkar mycket, så kan du få lite mer. Men du kan inte bli av med dem. Det är ungefär som du klättrar upp för en trappa. Du kan komma upp, men du kan inte gå ner igen, för de trappstegen är borttagna. Mm. Så att du kan öka antalet, om du till exempel bantar, så är det bara cellernas storlek som minskar, men inte antalet.
Så men om jag går upp i vikt så kan antalet fettceller öka?
Men, inte så mycket, framförallt är det storleken. Det har med storleken att göra och inte så mycket antal. Alltså, det är inte more is beautiful, utan det är liksom, det är, de sitter där och framförallt. Och de är, men det är intressanta just att de byts ut efter var 10:e år och ändå håller de antalet stilla. Ja. Varför det är så, det vet vi inte fortfarande, men det är en sån här 10 000 kronors fråga.
Men är det automatiskt så att om man har många fettceller så har jag större risk att bli överviktig?
Nej, man måste se antalet i relation till storleken. Så att vad man talar om, det är så kallad hypertrofisk fettmassa, så då har man få fettceller, men de är stora. Och det andra är då hyperplastisk fett, man har många med små celler. Och nu visst, vi fem personer här, vi har olika kropp, så jag ska inte titta, ingen ser, men två av oss har nog lite mer fett än tre av oss. Men det betyder inte att vi två som är, jag tillhör de här då, mera fettceller, eller mer fett, att vi har dåligt fett. Vi kanske har många små celler, medan de smalare här har istället två stora celler. Så det har inte så mycket med hur mycket fett man gör, utan det beror på antal och storlek. Och det kan man både vara fet och smal, så har man både för många eller för få fettceller, för stora och för små.
Men jag har förstått att det snarare har betydelse var på kroppen det sitter än vilken sorts cell det är, eller?
Ja, det är en andra fråga, men det är
om vi pratar hälsa.
Ja, det kan man säga att det har man vetat väldigt länge, om fransman som kom på det under slutet av andra världskriget, att om man har fett på magen, alltså sån här päronfettma som ni kanske, eller äppelfettma, då är man mer i riskzonen för välfärdssjukdomar. Om man har päronfettma, som man ibland kallar för kvinnlig fettma, lite mer perifert, då är man till och med skyddande faktiskt, skulle man kunna säga. Så att dels var det sitter och hur stora fettcellerna, hur många de är, det är alltså de tre faktorerna. Hålla reda på.
Men är det så att kroppen hela tiden strävar efter att komma tillbaka till den här största modellen av sig själv som man var en gång?
Ja, alltså det är nog så att man har någon sorts mekanism inbyggd i hjärnan antagligen, som säger till att jag vill väga så här mycket. För att om man bantar ner sig ordentligt och slutar med det, så går man ju snabbt upp i vikt igen, och ofta hamnar man aningens högre än när man började. Så att det finns någon form av, kan kalla för trivselvikt, med en mekanism som vi inte riktigt vet ännu, som talar om för sig. Eller man vänjer sig vid en viss vikt. Va? Det är inte så att man...
Karin Stenker, du nickar här.
Jag håller med. Och jag tänker också att när vi pratar om det här med kroppsfettsmätningen, då tittar man ju bara på den totala massan. Och det mesta av, nu pratar vi om vit fettväv, det är den som lagrar energi och frisätter hormoner. Mm. Och det mesta, 90% av den, har vi ju under huden. På olika depåer. Och det är framförallt det här fettet som hamnar runt våra organ, det viscerala fettet, som kanske bara är 10% i normalfall. Det är det som kanske är vår största hälsoproblematik kring den fettdepån. Och då tänker jag att det är viktigt att man kan ha, precis som du, som Peter beskriver här, så kan man ha olika då distribution, och det kommer ju då påverka hur kopplat det till att utveckla andra sjukdomar.
I reportaget här så nämnde Anatoli där att män verkar vara känsligare för mycket fett än kvinnor. Är det något som ni känner igen?
Jag har forskat ganska mycket på det, och det är korrekt att du mäter, undersöker folk som har exakt, ser likadan ut så att säga, har samma fettcellstorlek och antal och distribution, så är män, om ändå männen mer så att säga komplikationer, kanske har högre blodtryck, mera blodfettsrubbning och så vidare än kvinnorna. Så att det finns någonting som inte bara har med fettcellerna och fettväven i sig att göra, utan någon sorts könskromosombunden variant. Så att det, kvinnor, ni kan gärna lägga på lite grann, men när vi karlar ska ha det igen.
Mm. Men då har man ju en högre fetthalt som grund.
Ja, men jag pratar väldigt mycket om när ni investerar här och köper sådana där maskiner för att mäta fetthalt. 10 kronor går du till någon affär och köper ett måttband. Mm. Så mäter du hur stor du är runt magen. Har du mindre än 1 meter, då är det ingen större fara. Nej. Har du 1 meter eller mer, då ska du försöka banta ner det så att säga, eller på ett sätt. Va?
Den analoga versionen.
Det kostar bara 10 kronor.
Mm. Mm. Ja. Du var en av dem som lanserade den metoden.
Ja, precis. Mm. Och det har blivit ganska citerat faktiskt.
Mm. Det finns ju något som gärna kallar sig för fit fat. Att man är ändå. Liksom, är det verkligen så per definition sjukdomsalstrande att ha en viss övervikt? Jag vet att du har kollat på det här, Peter.
Jaha. Mm. Det var populärt för en 10 år sedan. Mm. Kom man på en amerikan som kom på det att vissa med obesitas, alltså för mycket fett, hade hälsofett. De var inte speciellt sjuka. Nej. Och det var väldigt populärt och man gjorde alla möjliga funderingar och mätningar. Men visar sig, om man väldigt noggrant studerar dem där, så är de sjukare än om du har en lågt BMI. Det är inget snack om saken. De är mindre sjuka bara. Så att hälsofett, men det är ju lite grann att lura folk faktiskt, att om du motionerar lite grann och äter lite mindre, så det är klart du är mindre sjuk än du vissa, men du är fortfarande lite sjuk. Mm. Skulle jag säga.
Karin?
Och jag tänker det kanske beror också på var man är i sin utveckling. Det kanske att man har fått en ökad fettmassa och sen så kommer man över tid också utveckla de sjukdomarna som de som kanske, så att det är kanske mer ett tidsperspektiv som man glömmer bort där. Mm. Det är inte statiskt.
Nej. Du nämnde det här med vitt fett. Ja. Och det gjorde du ju bara för att det pratades väldigt mycket om brunt fett för några år sedan. Ja. Det blev det stora grejen. Alla ville ha jättemycket brunt fett. Men vad är det?
Precis, så det vita fettet, det är där vi lagrar energi som friställer hormoner och så vidare. Men det bruna fettet, det är ju, då har vi mycket mindre. Jag tror vi har kanske max ett hekto någonting. Och då har vi lite runt våra nackar och lite här runt halsen och runt njuran och så vidare. Och det bruna fettet, det har ju den här fantastiska egenskapen att den kan generera värme. Så den kan ju reglera vår kroppstemperatur. Och det var ju väldigt populärt från ett överviktsbehandlingsmål länge, för att då kan man tänka sig att man kan öka mängden brun fettväv, eller om man kan öka aktiviteten så skulle man kunna bränna av lite extra energi. Man kan öka basalmetabolismen, alltså om man fryser och har lite mindre kläder och så vidare. Och det forskas fortfarande jättemycket på det. Så att det skulle kunna vara ett terapeutiskt sätt att liksom gå ner i vikt.
Men hur är det med bevis för det här?
Åh, nu är jag på tunn is. Ja, nej, men det
vet
jag
inte. Nej.
Nej, men det är absolut. Det tror jag man kan göra. Att man har visat att man kan aktivera bruna fettet. Jag tror jag var på någon konferens förut och då var det någon som hade räknat på det där och sa, ja, men man skulle kunna i bästa fall förbruka upp till 40 kilokalorier mer per dag. I bästa fall. Och då kan man tänka att det är inte så mycket. Ja, men på 10 års tid då, så är det ändå några kalorier. Så att, men det är intressant som fenomen. Och det är ju för att de här cellerna har väldigt många med mitokondrier. Det är alltså cellens lilla energifabrik. Då, så den kan liksom använda fett och glukos från blodet för att liksom producera värme. Mm.
Och Kristina, 40 kilokalorier på en dag. Vad motsvarar 40?
Oh, väldigt, väldigt lite. Mm. Jag hade tänkt att säga det.
Är det en latte? Kaffelatte?
Nej. Det är mycket, mycket mer. Alltså en kaffelatte kan ligga på 400. Aha, så att... Okay. Det är en tugga extra.
Vi ska bara få lite perspektiv på det här. Ja. Som jag nämnde här i inledningen, så är ju fettskräcken som vi talar om idag ingen ny företeelse, och den har också resulterat i en ganska omfattande industri som säljer en rad olika metoder för att gå ner i vikt.
På 50-talet börjar forskare titta på fettet med nya ögon. I den animerade informationsfilmen Cheers for Chubby ska amerikanerna informeras om riskerna med att väga för mycket.
The longer the beltline, the shorter the lifeline. Overweight people are more apt to develop such diseases as diabetes and heart trouble and die younger than those whose weight is normal.
Forskare har kopplat ihop mättat fett i maten med förhöjda kolesterolvärden och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Så föds det som kommer att kallas diet heart-hypotesen, och en central frontfigur trädde snart fram, nämligen den amerikanska fysiologen Ansel Keys.
Here are vital statistics. They show that this problem here in America is the worst in the world.
I The Search på CBS News berättar Keys om sina studier. Hur han jämför människors kost i olika länder och upptäcker att i samhällen med mindre mättat fett, som runt Medelhavet och i Japan, verkar risken för hjärt-kärlsjukdom vara lägre.
The facts are simple. You know the chief killer of Americans is cardiovascular disease.
Under de kommande årtiondena formas expertgrupper, kostråd och kampanjer som alla pekar åt samma håll. Ät mindre fett. Men i början av 1970-talet kliver en amerikansk hjärtläkare fram och säger precis tvärtom. Hans namn är Robert Atkins. När myndigheter och experter säger mindre fett, mer bröd och pasta, säger han i princip: ät mer fett, men hoppa över kolhydraterna.
If you're gonna use butter, then use it. Don't play with it. It's not a toy.
Visa ord från stjärnkocken Marco Pierre White i BBC. Hjärtorganisationer, dietister och läkare varnar tidigt för dieter med mycket mättat fett. Atkins förblir kontroversiell och den fettsnåla linjen fortsätter att dominera.
Ladies and gentlemen, welcome to the world premiere of a great new soft drink. The world premiere of Diet Coke.
Så här lät det på 80-talet när Coca-Cola lanserade sin lightläsk. Butikshyllorna är nu fyllda av olika lättprodukter som lättmjölk, lättmargarin och lättyoghurt. Produkter där man ofta har ersatt fettet med andra ingredienser för att bibehålla smak och textur. Under 80- och 90-talet snurrar en rad snabbkurer för att droppa kilorna. På tv ses talkshow-drottningen Oprah Winfrey dra in en vagn på scen. Oprah är smal och smäcker. Vagnen är fylld med kilon av fett. Lika många som hon har gått ner. Resultatet har hon uppnått med en pulverdiet. Andra populära metoder är också kolsoppsdieten, grapefruktdieten och flygvärdinnedieten. Recepten sprids i veckotidningar, bland kollegor och fax mellan vänner. Alla extrema sätt att gå ner i vikt. Samtidigt blir kroppsidealet allt smalare. På 90-talet dominerar supermodeller med väldigt smala kroppar, och heroin chic-looken lyfts fram som ideal i reklam och modetidningar. Budskapet är tydligt. Smal är lika med snygg. Och fett på kroppen är något du ska bli av med. Men bantningsdjungeln stannar inte på 90-talet. Runt millennieskiftet börjar allt fler prata om GI.
GI som står för glykemiskt index. Och i GI-metoden så går det ut på att äta mat med en låg sån här GI-siffra.
Det handlar inte bara om hur mycket du äter, utan om vilken sorts kolhydrat du väljer. Vitt bröd, pasta och läsk får blodsockret att rusa, medan bönor, linser och grovt bröd ska hålla både blodsockret och kroppsfettet i schack.
Det är brist på keso i Sverige. De populära dieterna LCHF och GI har gjort så att osten tagit slut i landets butiker.
Low carb, high fat, den så kallade LCHF-rörelsen, växer fram i Sverige. Nu bredvid mackor utan bröd och lastar istället smör, grädde och ost på tallriken. Fettet har fått en revansch. På 2010-talet behövs varken veckotidningar eller faxmaskiner för att sprida nästa trend. Istället sker den via skärmarna i våra händer. Så här kan det låta i ett flöde.
I'm on a 30-day weight loss challenge. Let's eat my dinner with me.
Wow.
Här pratas det inte alltid om att banta rakt ut.
Istället handlar det om hälsa, livsstil och att ta hand om sig själv. Ett av orden som dyker upp är clean eating. Idén om att äta ren mat, så lite processad som möjligt.
Wow!
I sociala medier delas det före- och efterbilder. Vad jag äter på en dag, klipp och listor över mat som är tillåten eller förbjuden. Bli av med bukfettet på 30 dagar, dyker upp bredvid hamburgare som dryper av fett.
Men vem är det som bestämmer? Är det jag eller är det min kropp? Att kunna säga nej, att kunna titta på en annons utan att känna sig jättesugen efter en chokladkaka och veta att de ändå kommer att finnas där. Det är ett jobb.
Det är nästan omöjligt att hålla reda på alla gånger fettskräcken har bytt kostym. Från lågfett och kaloriräkning till Atkins och LCHF och idag hungerdämpande läkemedel, för att bara nämna några. Men grundkänslan är ofta densamma, att fett framförallt är något negativt att ha på kroppen.
Caroline Mathiasen hade gjort den här tillbakablicken på några bantningsmetoder från 50-talet och framåt. Magnus Westerbro är historiejournalist och författare. Det var du som tipsade mig om Hippokrates 4 veckors bantning. Hur stort problem var övervikten bland de gamla grekerna?
Det är väl svårt att veta, men i vissa grupper i samhället så var det ett problem. Hos eliten som hade tillgång till levde i överflöd, så har det varit i alla perioder i historien som vi har dokumenterat. Att så fort det finns möjlighet att leva överdådigt så kommer en del göra det, och en del kommer att bli överviktiga.
Det sägs att Sokrates var lite...
Precis, han var kraftig. Knubbig och kraftig och inte alls idealgestalt. Och han var en av dem som tyckte att det inte var rätt att vara så som han var. Man skulle ha kontroll över kroppen. Man skulle vara en sund själ i en sund kropp, är det klassiska idealet. Och det framförde man väldigt tydligt då också.
Men svärtade det på något vis hans rykte eller hur man såg på honom som tänkare?
Nej, det verkar inte gjort det. Han var lite som en specialfigur. Han var nästan en klassisk Jesus innan Jesus fanns. Han var beundrad på så många olika skäl. Så det spelade ingen större roll.
Genier har liksom alltid kunnat stå över.
Ja, men exakt. Det finns ju de här typbilderna av de överviktiga. Så finns det också det manliga geniet som kan vara väldigt stor och tjock, som inte möts av det förakt som annars feta män ofta har mött.
En profil kring det här med kroppen är Lord Byron, 1800-tals poeten. Berätta om honom.
Ja, men exakt. Han var ju liksom sin tids stora, en kulturell ikon som folk dyrkade och följde. Och han ville vara blek, smal, tärd. Han ville liksom visa att han brydde sig bara om konsten, kulturen, sin själ. Men hade sedan han var ung en sjuklig tendens att bli fet, sa han själv. Så när han var student i Cambridge så ägnade han mycket tid åt att banta på olika sätt. Genom att äta väldigt lite, tugga tobak, röka cigarrer, äta potatis blandad med vinäger. Allting för att liksom hålla sig smal. Och det kämpade han med hela livet. Och han dog väldigt utmärglad, nästan anorektisk. Så det var liksom någonting som han kämpade med.
Det är ju ett ideal som har funnits kvar väldigt länge kring bland intellektuella.
Precis, ja, men exakt. Sen ordet fetma är ju ganska nytt. Det är ett germanskt ord. Det använder inte greken eller romarna. Utan det betyder ett adjektiv som betyder svällande, fyllig. Så det kunde också vara något positivt. Feta boskap till exempel. Men när det började användas om människor så fick det ganska tydligt tidigt en negativ laddning också. Liksom, att det var mycket.
Finns det några egenskaper? Vilka egenskaper är det man har förknippat med det här då? Övervikten?
Det är framförallt bristen på kontroll. Svaghet. Att man ger efter för frestelser. Att man är dum. Att man kanske är lite... man klarar inte av att kontrollera livet. Särskilt en man ska ju ha kontroll. Det är det klassiska idealet. Så i äldre tid så brukar man säga att det här idealet om att vara smal, stark, vältränad var ännu tydligare för män än för kvinnor.
Men ändå tänker man att många kungar och så har porträtterats som rätt stora.
Ja, men exakt. Det finns alltid flera motstridiga ideal och bilder. Det finns ju den bilden, särskilt 1600-talets kungar och generaler tänker man på männen med stor rondör och pondus. Så det var ju en sida av det hela, men samtidigt fanns det också ett väldigt tydligt förakt för de som var för mycket åt det hållet. Drottning Kristina skriver till exempel om sin far Gustav II Adolf, att han var en vacker man, men alldeles för kraftig. Så det fanns bilden av att det var farligt. Och redan på den tiden, på 1670-talet, finns det nedskrivet tips att man ska väga sig före och efter en måltid för att inte äta för mycket. Så det vi hör om nu är att man ska mäta sin kropp. Det har människor ägnat sig åt väldigt länge. Det nya nu är att det finns vågar på alla möjliga håll.
Ja, precis. Och alla möjliga tekniska vågar.
Precis.
Men 1600-talet, det decennium där det ändå var som mest fett förhärligat.
Århundrade, ja precis. Mm. Ja, men det kanske man kan säga. I alla fall så vitt vi kan bedöma av konsten. Det finns i alla fall Rubens kvinnor som är väldigt liksom, inte lever upp till det klassiska skönhetsidealet. De ansågs annars sedan inte vara tillräckligt vackra enligt det klassiska skönhetsidealet. Så, men visst, där kan man ändå spegla sig i konst och bilder som bejakar en annan slags kropp än den som sen blev dominerande.
Mm.
Det riktigt unika för vår tid, 1900-talet, är ju att idealet är så extremt smalt. Så var det inte förr. Kvinnliga skönhetsidealet har alltid varit i äldre tid lite fylligare. Den klassiska kvinnliga kroppen har lite former, har lite fyllighet.
Mm.
Medan mannen då ska vara superdefinierad och vältränad som de här hjältarna i antika skulpturer. De männen där har ju inte ett uns fett utan bara muskler.
Och de är ju ganska inne.
De är inne nu, ja. Precis.
Men du, idag är det ju ändå oftare, även om det har blivit mer och mer åt män, men det är mycket kvinnor som det här har inriktat sig på. Precis. Ändå, att kvinnor ska tukta sina kroppar. Men tidigare så var det bara män.
Ja, inte bara, men böckerna som handlade om det här, som började se ut i stor utsträckning redan på 1500-talet, när vi fick tryckpressar, så var de tidiga storsäljarna dietböcker. Och de riktade sig till män, men det är också för att all litteratur nästan riktade sig till män.
Mm.
Så, men fokuset var på mannen som skulle tukta sin kropp. Sen fanns ju också idealen att kvinnan skulle göra detsamma. Mm. I tidigt 1800-tal så hittade man berättelser som att från de stora liksom gourmeterna och gourmanderna på den tiden sa att en kvinnas livsuppgift är att hålla en perfekt vikt. Och Lord Byron sa samma sak. Han ville att kvinnor, han tyckte att kvinnor inte ska äta offentligt om det inte är om det inte är att dricka champagne och äta en fin sallad. Och man brukar säga att hans lärjungar, kvinnorna som beundrade de romantiska poeterna, levde sina liv i halvsvält för att leva upp till idealet av liksom en eterisk skönhet.
Mm. Apropå det, du skrev ju för knappt 10 år sedan boken Svälten, om den sista svältkatastrofen vi hade i Sverige i slutet av 1800-talet. Vilken betydelse har det haft för vår syn på det här att svälten ändå inte är så jättelångt borta?
Just när det gäller äta och övervikt och brist på mat, så är det så otroligt centrala frågor för människor som vi pratade om här förut, att det är överlevnadsfrågor det handlar om. Och därför är de ju oerhört laddade politiskt. Om det finns en grupp i samhället som är feta samtidigt som andra svälter, så blir det ju väldigt tydligt tecken på orättvisorna som finns. Och därför är det liksom ett centrala slagord har varit länge. Att liksom överklassen, de rika och mäktiga, äter och blir fylliga, för fylliga, medan de arbetande svälter. Det blir bara i sig en maning till politisk kamp.
Mm. Varför äter de inte kakor?
Precis, ja. Precis.
Karin Stenkula, forskare i Lund, Kristina Andersson, näringsfysiolog, och Peter Arner, professor, finns i studion också. Vilken roll tror ni att den här skamkulturen som finns kring fetma och övervikt spelar för hur vi pratar om fett? Vad säger Kristina?
Ja, men den har ju spelat jättestor roll. Och när jag lyssnar på dig så känner jag bara så, gud vad skönt att vi har kommit längre. Att vi faktiskt har insett att det här med hur mycket vi äter, att det inte bara handlar om självkontroll, utan det är mycket andra faktorer som spelar roll. Till exempel, så att vi har blivit lite mer.
Mm. När börjar man betrakta det här som ett medicinskt problem?
Det var ju redan Hippokrates och Galenos, de gamla läkarna i antikens Grekland och Rom, som pratade om polysarkia, heter det på grekiska, alltså för mycket.
Mm.
Så det var ett problem redan då. Och då handlade det om att man skulle gå på dieta, alltså en daglig förändring av sina livsvanor. Som inte handlade direkt bara att minska liksom hur mycket man ska äta, utan att man ska äta rätt sorts saker och man ska röra sig mycket och kräkas, vilket man tyckte på den tiden.
Men det rekommenderar vi inte.
Rekommenderar verkligen inte det.
Peter Arne, du har ju varit med länge. Hur tycker du att den här diskussionen kring fettet har...
Man blir ganska deprimerad. Jag har ju hållit på med det här sedan
1970 ungefär. Och det är då det här började med lite en hysterin hur man ska äta och inte äta. Och framförallt de amerikanerna, de ska ju vara värst i allting. Och trots alla knep som finns så ökar ju fetma övervikt. Varannan amerikan har obesitas, BMI över 30. I Sverige har varannan svensk BMI över 25, alltså måttligt övervikt. Går du tillbaka när jag började då, kanske i Sverige 5% var det, och i USA 15-20. Det var ju rätt så ovanligt. Så trots alla de här kampanjerna och alla som har tjänat pengar och alla konstiga dieter, så blir vi bara fetare och fetare. Mm.
Du, vi pratade om de här fettcellerna. Om man är väldigt överviktig, hur stor skillnad är det? Är det liksom,
ja, det som jag går tillbaka igen, som jag sa, du kan vara jättefet och ha små fettceller, men de är istället många. Eller du kan vara jättefet och ha få stora fettceller. Så det, naturligtvis sådana där saker spelar stor roll. Va? Men hur ska vi kunna undvika att folk blir feta? Det är väl det som är den viktiga frågan. Vi har misslyckats med det helt enkelt. De här råden som kommer mest från USA, det är bara bullshit, rent ut sagt. Mm. Ja. Så att jag är lite deprimerad. Ja. Men det är klart, jag är en gammal man och kanske de här yngre kollegorna här.
Vad säger du, Kristina?
Ja, nej, jag skulle vilja nyansera det lite. För om vi tittar på varför det har blivit som det blir, så är det ju inte råden egentligen som är problemet, utan det är ju vår möjlighet att följa råden. Så att allting egentligen tyder ju på att det är miljön, det man pratar om är matmiljö, där vi i västvärlden nu pratar om att det finns, vi har en obesogen matmiljö, alltså en matmiljö som driver att vi äter för mycket. Och det handlar ju om det där att vi drivet, ja, men som Karin började prata om, att det är ju en överlevnad, därför är ju drivet att äta när vi får chans, det är ju så oerhört starkt, och det är därför också så här, nej, det är inte bara viljestyrka att sätta emot. Och tittar vi på hur vår miljö ser ut nu, så typen av mat som finns, och då pratar vi om den här liksom ultraprocessade, högbelönande maten, enkelt uttryck, skräpmat, som vi har så svårt att äta lagom av. Plus att det finns reklam precis överallt som liksom flörtar med vår då reptilhjärna och gör det oerhört svårt att låta bli.
Men ändå är det ju just, det är just fettet man är räddast för. Borde vi äta mer fett, Karin, och känna oss mätta? För det var ju det hela den här LCHF-filosofin.
Jag tänker att det är liksom summan av kalorierna. Det är liksom egentligen inte var de kommer ifrån. Kanske inte bara ska äta skilja godis jämt. Men det är egentligen antalet kalorier som ska lagras och användas. Det är liksom in lika med ut. Det kommer vi inte runt. Det finns inga dieter som kan trolla med det eller så. Men däremot kan man välja mat som gör att man känner sig mätt längre. Som inte driver på det. Som mat som är väldigt processad och som kanske snabbt går igenom vår mage och tarm. Gör att vi känner hunger igen och så. Då är vi fast i den här dåliga cykeln. Men det här att man kan välja maten som för att vi ska skapa mer må bra känsla. Men alltså kalorier in lika med kalorier ut. Det går inte att fuska.
Det låter så gammaldags på det. Vi har hört jättelänge. Vad säger du, Magnus?
Studier visar ju att människor kan leva gott på otroligt varierande kost. Man kan äta nästan bara vegetariskt, man kan äta nästan bara kött. Ja. Det handlar inte om det. Men däremot, många av de här historiska dieterna i västvärlden bygger ju på de varianter av att minska kolhydrater. Det skrev man redan på 1500-talet. Ät inte pasta, ät inte bröd. Så det kanske ligger någonting i det, i alla fall i vår matkultur, att det kan vara en bra idé att dra ner det.
Kristina, håller du med?
Ja, jag vill nyansera det också. Det blir så här typen i så fall. Ja. Tittar vi på så här de som fortfarande lever som jägare och samlare och så vidare, och bara titta på, alltså för vi, när vi delar in kosten bara i fördelningen kolhydrater, fett och protein, så blir det väldigt snett. De äter fortfarande väldigt stor andel kolhydrater. Så att vi är tillbaka till vilken typ av råvara väljer vi.
Men om vi ska, vi har ändå haft en ambition här, du har bara 30 sekunder på dig nu att säga, varför ska vi ändå, är det rimligt att inte ha riktigt den här skräcken inför fett?
Absolut. Alltså, och framförallt inte fokusera bara på mängden, utan det är ju kvaliteten. Och då inte bara fettet, utan det är det ju hela. Det finns ju så många ämnen som finns i maten som vi behöver få i oss, som fyller en funktion i kroppen. Så att vi behöver vidga perspektivet och se på helheten, och det som man pratar om, matkostmönster.
Och lite mindre ultraprocessat.
Ja, om vi ska säga något generellt, så mer rena råvaror.
Ja, det får bli sista ordet faktiskt. Tack så mycket Kristina Andersson, näringsfysiolog och författare. Karin Stenkula, forskare vid Institutionen för experimentell vetenskap i Lund. Peter Arner, professor heter du, emeritus ändå, fast du jobbar rätt mycket i medicin, Karolinska institutet. Och Magnus Westerbro, författare och historiejournalist. Reporter idag var Caroline Mattiasen, producent Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankarkrona och Lona Kashai. Nästa vecka ska vi luncha som en europé. Är det fortfarande tre rätters vinlunch som gäller i Frankrike, surkål och fläsk i Tyskland och matlåda i Sverige? Vi pratar lunchkultur i nästa veckas Kropp och själ. Kropp@sverigesradio.se är adressen du når oss på om du har synpunkter eller förslag till oss, eller sök upp mig på sociala medier. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.